إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله. Vi tänkte idag fortsätta att gå igenom tafsir på surat al-Isra. Och som ni alla vet så är det Ramadan, Shahrul Quran, denna månad av al-Quran. Man ska lägga mera vikt på att läsa, begrunda och praktisera Quranen i den här välsignade månaden. Alhamdulillah, det bästa vi kan gå igenom i denna tidpunkt är då att gå igenom ett tafsir. Och vi går igenom tafsir på surat al-Isra, vers, eller sura 17 i Koranen. Och vi stannade vid förra lektionen vid vers 31. Och för att ni ska hänga med så har Allah subhanahu wa ta'ala börjat nämna ett antal saker som man inte ska göra. Och ett antal saker man ska göra. Han förbjuder oss från kyrk. Han beordrar oss med tawhid. Han beordrar oss att vara goda mot våra släktingar, mot våra föräldrar först och främst, att hjälpa dem ekonomiskt och så vidare. Och det fortsätter. Det är ungefär 20 stycken påbud och förbud. Och vi kommer läsa färdigt dem idag bi'idhnillahi ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här i vers 31: "Wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuquhum." Och döda inte era barn i rädsla för fattigdom. Vi försörjer er och dem. Säkerligen så är att mörda dem en stor synd. I den här versen, och vi läser från Tafsir Ibn Kathir bland annat lite förkortat, så säger han här att i den här ädla versen finns det ett bevis på att Allah är mer barmhärtig mot sina tjänare än vad de är mot sig själva. Mot sina tjänare än deras egna föräldrar, än deras egna barn. För Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder oss i den här versen från att döda våra barn. Och folket i al-Jahiliya innan islam, ni vet, innan den islamiska tiden, då profeten Muhammed a.s. sändes till folket i Mekka, så man kallar det för den förislamiska tiden. Och på arabiska, al-jahiliya. Okej? Okay. Var det du som höjde? Det är jättehögt. Man kallar det för den förislamiska tiden, jahiliya-tiden. Där hade araberna en väldigt dålig sed. Och det var att de brukade döda sina barn. Och speciellt sina flickor, nyfödda flickor. Och det här, det fanns två aspekter. Den ena aspekten var att det var skam. De ogillade flickor. De tyckte inte om flickor. Skämdes om de fick en flicka. Och yani yatawara, som Allah säger, de gick och gömde sig i skam. Subhanallah, för att de fått en flicka. Och vissa tog det steget längre och gick och begravde flickan levande i öknen. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. Yani al-maw'uda, flickan som begravs levande, subhanallah. Det var en aspekt, att de skämdes över flickor. Den andra aspekten var att de var rädda för fattigdom. Och det är den aspekten som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen. Och Allah säger här generellt, döda inte era barn, yani både pojkar och flickor, i rädsla för fattigdom. Vi kommer att försörja er och dem. Yani var inte rädda. Allah Azza wa Jal, han är Razzaq, den som försörjer. Khashyata imlaq, yani att ni är rädda över den nya familjesituationen som kommer att bli. Allah säger också att i surat al-An'am, wa la taqtulu awladakum min imlaq. Yani samma sak, i rädsla för fattigdom. Vi kommer att försörja er och dem, yani barnen. Allah subhanahu wa ta'ala, han är Razzaq. Eller hur? Allah, han är försörjare. Subhanallah. Och det finns ingen på jorden förutom att han har sin försörjning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska inte döda sina barn i rädsla för fattigdom. Och Allah beskriver den här synden: inna qatlahu kana khita'an kabira. Yani det är sannoliken en stor eller grov synd att döda dem. Så det är ingen liten grej. Och då säger här också Imam Sa'di, yani det tyder på att ni har ingen rahma. Vilken person dödar sitt eget barn? Den har man ingen rahma i kroppen. Och två, vilken synd har barnet gjort? Stackars barn, helt syndfritt och ska dödas. Så att det är sannoliken någonting väldigt, väldigt ont att döda sina barn. Ulema nämner också, baserat på den här versen, att det är haram att göra abort i rädsla för fattigdom. Ibland, islam alhamdulillah, är religionen som går medelvägen i allting. Vi har inte sagt att göra abort igen hur som helst, och inte heller gör inte abort. Som det är vissa kristna och så. Du får inte aldrig göra abort, även om mamman dör, du får inte göra abort. Alltså. Islam har en medelväg. Att om, under vissa förhållanden, omständigheter, om det är de första veckorna, så kan det vara tillåtet. Taib, det kan vara tillåtet, beroende på omständigheten. Men det är absolut inte tillåtet efter 120 dagar. Då är det haram konsensus. Man får absolut inte göra det efter 120 dagar. Och innan, det finns lite tafsilier, lite djupare förklaring i frågan. Men det vi vill komma till är att det inte är halal att göra abort i rädsla för fattigdom. Och vissa säger så här, men vi kan inte få barn, vi har inget jobb. Var ska vi bo? Och vad är då orsaken? Då är det rädsla för fattigdom, eller hur? Och då är det inte tillåtet. Absolut inte. Allah kommer försörja er och försörja barnet. Och som han, alla barn är snarare en orsak till att få mera försörjning. När du får barn, Allah kommer ge mera mat till hushållet. Det kommer mera baraka, mera pengar till hushållet. Så man ska akta sig för det här. De som bara gör abort hur som helst. Allah musta'an. Därför nämnde också profeten alaihissalam i Bukhari Muslim, i hadith ibn Mas'ud, de säger: Rasulullah, vad är den största synden? Vilken är den värsta synden? Och då så sa han att du sätter en gudom vid Allahs sida, trots att det är han som skapat den. Och då så sa han: vilken synd kommer sen? Då så sa han att du dödar ditt barn i rädsla för att han ska äta med dig. Igen i fattigdom. Och den tredje, vad kommer sen? Och då så sa han att du gör zina, igen i otukt, med din grannes fru. Och den här hadithen som Bukhari Muslim. Så han nämnde svag, kyrk, och sen mord, och sen zina. Kyrk, mord, zina. Och när det kommer till mord, så nämner ulema att mord är som alla andra synder. Det finns nivåer. Att döda sitt barn är värre än att döda en främmande person. Allt är haram. Allt är från de stora synderna. Men vad kan vara värre än att döda sitt eget barn? A'udhubillah. Och zina, samma sak. Det finns darajat eller darakat, låga nivåer, som vi kommer att nämna av zina. Och den värsta är att göra zina med sin granne, sin grannes fru. För grannen har rättigheter i islam. Så att grannen går till jobbet och sen personen går hem till honom, a'udhubillah. Det är khiyan. Det är värre än att göra zina med en främmande kvinna. Nah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلًا. Och närma er inte otukt. För sannoliken så är det en fahisha. Yani en synd som går över gränsen. En stor synd eller skamlös synd. Och en ond väg. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Och närma er inte zina, otukt. Och zina är att ha för umgänge utanför äktenskapet. Spelar ingen roll om kvinnan är gift eller ogift. Pojkvän, flickvän, sambo. Är man inte gift så är det zina. Okej? Vilket namn man än ger det. Idag man försöker rättfärdiga det och så vidare. Så är det pojkvän, flickvän. Det är ändå zina. Det gör inte saken halal. Subhanallah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala, vi ska inte närma oss zina. Och en fråga här. Vad är starkast? Om man säger så här, gör inte zina, låt hesnu. Eller närma er inte zina. Närma er inte zina, det är starkare. Gör inte, khalas. Det är förstått. Men närma er inte, då säger här ulema, yani gå inte ens nära al-asbab, vad som leder till zina. Därför finner vi att islam har förbjudit många saker som leder till zina. Och den första av dem är nadar, att kolla. Utan att kolla kommer du ingenstans, eller hur? Ja, du kommer inte gå till någon tjej som, i ett svart rum som du inte har sett, eller förstår du? Utan det börjar alltid med att kolla. Och sen tala haram, vidrörelse. Därför finner vi också islam förbjuder att man vidrör det andra könet om det inte är nöd, gärna det här med handskakning och sånt. Det är på grund av att stänga dörren till allt det här. Samma sak, el-khalwa, att vara själv med en främmande kvinna i ett låst rum kan också leda till zina i slutändan. El-ikhtilat och liknande. Många av dem som är otrogna, det är just på arbetsplatsen. Det är på dessa platser där folk kommer i kontakt med varandra på ett dåligt sätt, på vad är det, såna här arbetsresor och liknande saker där folk gör gärna katastrofsaker. Så islam har stängt dörren. Också därför Allah Azza wa Jalla beordrat kvinnan med hijab, beordrat oss att sänka blicken och så vidare, för att stänga dörren till zina. För zina är som Allah subhanahu wa ta'ala här säger, fahisha. Och fahisha betyder yani en synd som är fuhsh, yani den är skamlös, äcklig, vidrig. Man har gått över gränsen, den är grov. Och de lärde henne här att zina är en fahisha. För vad är det som händer? Man förstör familjen. Islam lägger väldigt stor vikt på släktband. En nesab. Att man upprätthåller släktbanden. Pappa och mamma har rättigheten. Tayyib, om du inte vet vilken din pappa och din mamma är, du tvivlar på vem din pappa är, det kan vara han eller han eller han, för mamma var med tre olika killar, a'udhu billah. Det funkar inte. Stackars barn vet inte vem hans föräldrar är. Och föräldrarna eller pappan har noll ansvar. Ja, det funkar inte så. Och sen också det här med släktband. Vem man får gifta sig, inte gifta sig med. Vad händer med den här okända pappan, får en dotter zina och får en pojke zina. Och de vet inte om vem som är pappan. Och sen kanske den här dottern och pojken träffar varandra. Det kan hända om det är ett mindre samhälle. Så islam stänger dörren till det. Utan vill du ha umgänge, du måste gifta dig. Så enkelt är det. Och Allah säger också att det är en ond väg. وَسَاءَ السَّبِيلَ, yani en väg som leder till helvetet. Och Ibn Kathir nämner här en hadith som berättas i Musnad med Muhammad från Abu Umama. Att en ung kille kom till profeten alaihi wasallam och han säger till profeten alaihi wasallam, ya Rasulullah, tillåt mig att göra zina. Idhan li fi zina. Tillåt mig att göra zina. Yani gör det halal för mig. Och då reagerade sahaba, fazajaruhu. De vad säger du? Vad pratar de? Säger till profeten alaihi wasallam, låt mig göra zina, en stor haram. Och då så säger profeten alaihi wasallam, meh, en tyst. Låt honom vara. Han sa, låt honom komma nära. Och den här pojken kommer nära till profeten alaihi wasallam och han sitter honom ijlis, sitt. Så pojken sätter sig. Och då säger profeten alaihi wasallam, skulle du vilja att någon gör zina med din mamma? Skulle du vilja som person att någon gör zina med din mamma? Han säger, la wallahi, ja'alani Allahu fidak. La wallahi, yani jag svär ett starkt ord, yani jag offrar mig för dig. Aldrig. Kif. Och då så säger profeten alaihissalam, och folk tycker inte heller om det för deras mödrar. Men på samma sätt som du ogillar det, så ogillar de att någon gör det med deras mamma. Och så säger han, skulle du vilja att någon gör det med din dotter? Mannen säger nej. La wallahi, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Och då så säger han, och folk tycker inte heller om att man gör det med deras döttrar. Skulle du vilja att man gör det med din syster? La wallahi, samma svar igen. Och folk tycker inte heller om att man gör det med deras systrar. Skulle du vilja att man gör det med din moster? La wallahi, samma sak. Och folk vill inte heller att man gör det med deras mostrar. Skulle du vilja att man gör det med din faster? Han säger la wallahi. Och samma sak, folk vill inte att man gör det med deras fastrar. Och sen så la profeten alaihissalam handen på den här pojken. Och han sa la Allahumma gfir dhanba. Och Allah förlåt hans synder. Wa tahhir qalba. Och rena hans hjärta. Wa ahsin farja. Och skydda hans privata delar. Yani från zina. Och så sa sahaba. فَلَمْ يَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتْ إِلَى شَيْءٍ. Efter den här duan kollade pojken aldrig mot någonting haram. Yani tankarna fanns inte ens hos honom. Subhanallah. För profetens dua alaihissalam är besvarad. Så kolla här. Det är väldigt, subhanallah, profeten alaihissalam använder logiskt argument. Och det är väldigt bra ibland i da'wa syfte. För att få folk att förstå. Han säger, men vadå Zina, det är lugnt. Det är inget problem. Men du skulle inte vilja det för din egen dotter. Att hon går med massa killar. Du vill inte det med din mamma, det med din syster. Och på samma sätt är det med andra människor. Yani den kvinna som du gör Zina med, det är någons dotter. Det kanske är någons mamma, det kanske är någons syster, faster, moster och så vidare. Så att på ett väldigt logiskt, rationellt sätt fick han honom att tänka om. Att det är inte okej, det är fel. Taib. Och sen gjorde han dua för honom att Allah skulle ta bort dessa yani, tankar, dessa shahwa från honom. Och alhamdulillah, tankarna försvann. Och zina har dåliga konsekvenser på individen och på samhället. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt ma zahara fi qawm az-zina aw ar-riba illa ahalla bi anfusihim adab Allah. Aldrig har zina och ränta blivit vanligt bland ett folk förutom att de har gjort Allahs straff eller typ öppnat dörren till Allahs straff över sig. Och denna hadith namn Sheikh Albani är autentisk. Så när drabbar Allahs straff ett folk? När det blir vanligt med zina och riba i samhället. Och jag säger bara Allahumma sallim sallim. Må Allah skydda oss, vi bor i detta samhälle. Där zina är vanligare än giftermål. Där en person nästan mobbas för att den är oskuld och inte har flickvän och liknande. Är det inte så? Ses som udda. Va? Är du 18 år och oskuld? Ajib. Eller hur? Konstigt. Och de retar kanske personen. Subhanallah. Och folk skryter om hur mycket zina de gör. Europa. Ja, bordeller. Det har blivit ett arbete. Folk betalar skatt. Sjuka saker. Wallah. Audubillah. När det här sker. Invänta Allahs straff. Allahs straff är nära över ett sådant folk. Och han sa också. Profeten alaihissalam, ya ma'ashar al-muhajirin. Och ni som har utvandrat. Jag varnar er för fem egenskaper. Om ni prövas med dessa egenskaper, ja, ni må Allah skydda er. Och jag söker Allahs skydd från att de ska drabba er. Så sa han, lam tadhhar al-fahisha fi qawmin qatt hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Så säger profeten alaihissalam, aldrig har al-fahisha, och det är all form av zina i alla dess former, spridits bland ett folk, och de gör det öppet förutom att Allah straffar dem med pesten och sjukdomar som deras fäder inte kände till. När zina blir vanligt skickar Allah sjukdomar och straffar folket med dessa sjukdomar. Dödliga sjukdomar som deras fäder inte säger till. Och om man kollar idag så behöver jag inte ens kommentera på vilka sjukdomar som finns. Och det kom när folk började göra mycket zina. Kom de här sjukdomarna, dödliga sjukdomarna, subhanallah. Ja. Och därför är det väldigt viktigt att man som muslim har den höga egenskapen av al-iffa, avhållsamhet. Att man inte gör zina. Att man är afif, både män och kvinnor. Och det är också ett fel att vissa kulturer, de tar lätt på att pojken har flickvänner. Men om dottern har pojkvänner är det katastrof. Då är det heder. Ta med vad händer med pojken. Vad är din heder där? Ja, så han alla. Ja, det är samma sak. Så väldigt viktigt att man har iffa, att man är avhållsam som muslim. Man har den här egenskapen att aldrig göra zina. Vad får man då för belöning? Jag ställer en fråga. Är någon som vet en belöning för de som har iffa på domedagen? Ahsant. Det är en av de sju som får Allahs skugga under tronen på domedagen. Den dagen inte finns någon annan skugga än Allahs skugga. Och då så sa profeten alaihissalam och en ungdom som lockades av en vacker kvinna eller en man som lockades av en vacker kvinna och han sa inni akhafullah, jag fruktar Allah. Och hon sa kom gör zina med mig, han sa nej, jag fruktar Allah. Iffa, eller hur? Då får han mashallah denna stora belöning på domedagen. För han är ung, han har lust, vi ska inte förneka det. Hon är vacker, men han säger nej, för Allahs skull. Och det är al-iffa, han är rädd för Allah azza wa jalla. Vi har också en annan hadith att profeten alaihissalam garanterar paradiset för den som kan garantera att skydda två saker. Och vilka två saker? Nej, vad som är mellan kinderna och vad som är mellan benen. Om ni kan garantera de två, att inte använda dem i haram, så är ni garanterade paradiset. Subhanallah. Och varför? För folks shahwa, lustar, är oftast när det kommer till munnen. Och då säger vissa ulema, det kan betyda att tala haram, och det kan också ha att göra med mat. Att äta haram. För det är också en shahwa, en lust. Men du avstår från detta för Allahs skull. Och den andra shahwan mellan benen, som kanske är den värsta shahwan. Svårast att kontrollera. Men kan du göra det, så är det inshallah garanterat paradiset. Subhanallah. Men de som faller in i zina ligger väldigt, väldigt farligt till. Profeten alaihissalam, som det berättas i hadith Samura, den långa hadithen, där han fick se vissa människor straffas i graven. Men de straffas, deras själar fick genomgå vissa straff i väntan på domedagen. Och i denna hadith så säger profeten alaihissalam att han togs till en tanur, som en ugn. En ugn som är i marken, som är, har en smalare, vad säger man, öppning, och den är bredare på botten. Jag vet inte om ni har sett sådana ugnar man gör bröd i vissa asiatiska eller vissa muslimska länder. Det är en sån ugn som är som en bollformad, kan man säga. Som en vasformad. Så han såg det som där som en ugn. Och han hörde folk skrika och yla från den här ugnen. Och när han kollade ner i ugnen såg han nakna män och kvinnor. Och det luktade unkelt också. Han såg nakna män och kvinnor. Och flammor som tog upp dem. Och då skrek folket. Och så åkte flamman ner. Och sen åkte flamman upp. Och folket åkte upp på flamman och så skrek de. Och det här repeterades om och om igen. Och då säger han till änglarna, subhanallah, vilka är de här? Och då så säger änglarna i slutet på hadithen, det är de som gör zina. De män och kvinnor som gör zina. Det här är deras straff innan domedagen. När de dör. I väntan på domedagen. Sen vad de får i domedagen, a'udhu billah. Och Allah skydda oss. Så jätteviktigt, en sista gång, betona det här. Det är inte okej att göra zina. Även om alla gör det. Även det accepterat i samhället. Alla har pojkvän, flickvän. Det är inte okej. Det är haram i islam. Och vad gör man om man har känslor, man har lust, man vill ha en partner, man går och gifter sig. Allah subhanahu wa ta'ala har inte gjort det haram, Allah har gjort det halal. Gifte, alhamdulillah. Islam har uppmuntrat till äktenskap. Ja ma'ashara shabab, an istata'a minkum al-ba'a falitazawwaj. Profeten alaihi wasallam sa, ni av ungdomar som kan, gifte. Gifte unga. Så tidigt ni kan. Gifte, vänta inte. Vissa kör den här med, jag ska utbilda mig. Mashallah, han ska bli läkare. Så han gifte sig när han är 27 år. Du väntar för länge. I Sverige, alhamdulillah, du kan kombinera, du kan vara gift och utbilda dig. Och som Sheikh Ben Baz säger, det underlättar också för dig i dina studier. Den som är ogift och ska studera tills han blir 24-25, han kommer inte kunna ha sinnesro. Hur ska han fokusera på sina studier? Han sitter och tänker på kvinnor 24-7. Eller kvinnor sitter och tänker på män 24-7. Så gifter och studera. Alhamdulillah. Du behöver inte välja en av de två alternativen. Du kan välja båda. Så man gifter sig tidigt. När man är i behov av att gifta sig, så gifter man. Det finns ingen orsak att vänta. Nej. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Och ta inte en annans liv som Allah har förbjudit. Förutom med rätt. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Och ta inte någon annans liv som Allah har förbjudit. Förutom om det är en rättvis anledning. Och vem som än dödas, så har vi givit släktingarna rättigheten genom att begära qisas, begära ett likvärdigt straff, eller att förlåta, eller att ta dia, yani blodspengar. Men låt det inte gå över gränsen när det gäller att straffa. Och säkerligen så är den som dödats eller hans familj hjälpta, eller de har hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Här förbjuder Allah subhanahu wa ta'ala från mord, att döda en oskyldig människa som man inte har rätt att döda. Det här är också en av de värsta av synder i islam, att ta en oskyldig människas liv. Det är någonting som är strikt förbjudet i den här religionen. Och det har nämnts i flera hadither faran av att döda en oskyldig människa. Ja. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith som Ibn Kathir nämner: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ. Subhanallah. لَزَوَالُ الدُّنْيَا. Att hela dunya, hela den här världen förgår, förstör hela jorden, det är mindre hos Allah än att döda en troende person. Och i vissa andra hadither, att riva hela Kaaba, sten för sten. Och Kaaba är en del av dunya, så egentligen det faller in under andra hadithen. Att riva Kaaba sten för sten är mindre hos Allah än att döda en troende. Subhanallah. Och i en annan hadith, om Ahlus Samai wal Ard, alla på jorden och alla i himlen, alltså människor och jinner och alla änglar, skulle samlas för att döda en oskyldig människa, en oskyldig muslim, så skulle Allah kasta dem allihopa i helvetet. Vem? Alla 7 miljarder människor, alla jinner som är mer än människor och alla änglar. Om de skulle gå i en pakt i att döda en människa oskyldigt, så skulle Allah kasta dem hela bunten i helvetet. Det här tyder på faran av att döda en människa. Subhanallah. Och tyvärr idag, och det har blivit från det som profeten Muhammad a.s. berättade i domedagens tecken, att mord kommer att bli vanligt. Man frågade, eller han nämnde i hadithen, att från domedagens tecken är att det blir mycket qatl. Al-qatl, al-qatl. Och i vissa hadither, då så sa sahaba, men redan nu vi krigar och folk dör. Han sa, det är inte det som jag menar, utan jag menar att ni kommer börja döda varandra. Muslimer döda muslimer. Och då så sa sahaba i förvåning, kommer vi ha förstånd den tiden? Yani, subhanallah, den första reaktionen av sahaba, att den muslimen som dödar en annan muslim, han har inget förstånd. Uqul, ingen aql. Han är IQ-befriad. Han är en person som inte har något förstånd. Annars kan han inte döda en annan muslim. Och då så nämnde profeten a.s. att det kommer att ske. Subhanallah, det kommer att ske. De tror att de har rätt, men de dödar sina bröder. Allah musta'an. Så att döda en oskyldig människa är bland de värsta av saker som finns. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala sen om ens släkting har blivit mördad eller dödad, så har man då i islam det som kallas för al-qisas, vedergäld, tand för tand, öga för öga, liv för liv och så vidare. Men han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att as-sultan, det vill säga makten i att bestämma mördarens öde, ligger hos släkten. Taib, det ligger hos släkten. Och det är också en sak som många inte vet med den islamiska lagen. De tänker, ja men det är dödsstraff och så vidare. Men alhamdulillah, det ligger faktiskt i hela släktens yani, möjlighet att förlåta mördaren. Om de vet att han har ångrat sig och han har blivit bättre och så vidare, så kan de förlåta honom. Och det är också för mig det mest logiska. Du vet, det är lätt att sitta och säga att vi ska inte ha dödsstraff, vi ska inte ha så. Nej, men den här mördaren som mördade och våldtog någons dotter till exempel. Ska du bestämma eller ska flickans pappa bestämma? Egentligen, det är rätt logiskt, eller hur? Det är lätt om det är någon annan, det har inte med det att göra. Men om det är ditt barn eller din bror eller din fru eller någon som blivit mördad, då ska du bestämma om personen ska straffas eller inte. Du kan förlåta personen. Och man har också det som kallas för dia. Att man kan förlåta personen med en förlikning. Yani att man betalar en summa pengar. Och det här sker ibland ofta i muslimska länder. Att de säger att vi vill att han ska straffas och så kommer släkten in. Men kallas, vi betalar 20-30 miljoner kronor. Låt han gå. Och då kanske man då gör den här förlikningen och personen slipper straffen. Men här säger Allah subhanahu wa ta'ala också en annan viktig sak. فَلَا يَسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Att om en person vill straffa den som har mördat någon, så ska man inte gå över gränsen. Men man ska inte göra mer än vad personen gjorde. Och en annan tafsir på versen är, man ska inte straffa någon som inte har med saken att göra. För det är också en sak som fanns i jahiliyyah, i den före islamiska tiden. Och jag har hört att det finns idag i vissa samhällen. En person skjuter någon och då vill de hämnas och då går de och skjuter någon från mördarens släkt. Ja? Eller från hans kabila. Du dödar en från våran kabila, våran stam, då dödar vi en från din stam. Jenny, random, du skjuter på vägen vem som helst. Vet du vad det är för din stam? Du bara skjuter honom. Sjukt, eller hur? Och så har jag hört att det finns idag i vissa muslimska samhällen på det här sättet. Och då blir det vilda västern, eller hur? Du tar lagen i egna händer. Det finns inte islam. Du får inte göra så. Även de här straffen och lagarna, det är för en domstol. Bevis och vittnen och allting. Ta inte lagen i egna händer. Subhanallah. Och tyvärr också värt att nämna. Det här är någonting som vi har förstått sker i förorten. Du skjuter en av våra, du skjuter en av dina. Det är inte så. Ibland en oskyldig person. Men han var med honom. Eller han är från hans familj eller släkt eller liknande. Bara hämnas till vilket pris som helst. Subhanallah. Mycket, mycket sorgligt, wallah. Och ibland till och med man hör att de här kriminella som skjuter varandra är muslimer. Och ibland från samma land också. Subhanallah. Wallah, det är sorgligt. De lever det här kriminella livet. Men säg mig, vem av dessa kriminella har fått framgång? Abdullah ibn Mas'ud, han sa as-sa'idu man wu'ida bi ghayrihi. Den smarta personen är den som tar lärdom av andra. Okej, om du nu är ungdom, du tycker de här personerna är coola, vem av de här kriminella har du gått bra för? De här mördarna har du gått bra för? Ingen, eller hur? Antingen är de själva skjutna, eller de lever i skräck, eller sitter på långa straff, eller blir narkomaner. Och då talar jag inte ens om hur de mår psykiskt. Att mörda en person, det är inte som på film eller som på Call of Duty. Det här är riktigt. Yani. Han kommer ha men för resten av livet. Även om han yani, klarar sig ur den här kriminaliteten. Och han har en persons blod på sina händer. Fram till när? Domedag. Och då, den första saken Allah kommer att döma mellan folk, det är vad? Ett timme. Den första saken vi frågas om, det är salam. Men den första saken vi döms i mellan varandra när det kommer till rätt och fel och förtryck, det är ett dima blod. Så personen ligger väldigt, väldigt farligt till. Så pass att Abdullah ibn Abbas sa att han har ingen tauba. Den som mördat en person har ingen tauba. Han kan inte ångra sig. Och då säger vi Sulema vad som menas med detta. Yani, om han ångrar sig i det här livet, han går till familjen och säger kallas, jag anmäler mig själv, betalar blodspengar och så vidare. Han kan bli förlåten av dem. Han kan bli förlåten av Allah. Men det kvarstår personen han mördade. Kan du be personen om förlåtelse i detta liv? Det går inte. Du kan inte gå till graven och säga snälla förlåt mig. Det funkar inte. Utan där väntar man till domedag. Subhanallah. Så väldigt, väldigt allvarligt. Att ta någon annans liv. Subhanallah. Och det är sorgligt hur man hör att det har blivit som på film nästan. folk med pistoler, folk skjuter varandra. Ibland är det löjliga saker, är det inte det? Små summor, lite knark, jidder, heder, hämnd. Alla måste må alla vägleda våra ungdomar. Må alla vägleda alla ungdomar som handlar från denna destruktiva livsstil. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ. Och närma er inte de föräldralösa barnens egendomar, förutom med avsikt att få den att växa tills han har nått en vuxen ålder. Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder att man tar de föräldralösa barnens pengar. I islam, om du har en yatim, ett föräldralöst barn, och man förvaltar över denna, eller man är som styvfader eller föräldrar åt det här barnet, för man kan aldrig bli riktig förälder åt ett adopterat barn. Utan islam, Allah subhanahu wa ta'ala säger li abaihim, man tillskriver folk till deras fäder. Men vi som styr föräldrar, och mashallah, jazamallah khairan, de har ändå belöning för allt det som de har gjort, och de förvaltar ibland över pengarna. Det här barnet dog, eller den här barnets föräldrar dog som ung och kanske hade mycket pengar, hade miljoner, och då har den en femårig pojke med miljoner. Vad ska han göra med pengarna? Då har vi styrföräldrarna som ska förvalta över pengarna. Det kallas för mal al-yatim, yani de föräldralösa barnens pengar. Och det hände i jahiliya att man förtryckte de här barnen, man tog deras pengar eller missbrukade pengarna och så vidare. Och islam kom och satte stopp för det. Utan sa att vi måste vara rättvisa. Om du är fattig själv och barnet har pengar, ta'kul bil ma'ruf. Du får äta, yani köpa mat som räcker för dig och barnet. Bil ma'ruf, yani lagom, inte slösa. För du förvaltar hans pengar. Om du är rik, du får inte ta hans pengar alls. Du ska spara dem. Okej? Okay? Tills Allah säger här, han blir mogen, yani könsmogen, blir vuxen. Då överlämnar man ansvaret att förvalta över pengarna till barnet. Okej? Okay? Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här då, att vi ska inte närma oss. Yani ta de föräldralösa barnens pengar, illa billatihi ahsan. Förutom att vi förvaltar dem på bästa sätt. Och då säger vissa ulema här, kanske genom att investera dem. Att det visar en säker investering, så att du inte bara bevara barnets pengar, utan du får dem att växa. Men självklart inte idiotiska investeringar där pengarna försvinner, utan är ni säkra saker som gör att barnet yani får mer när han blir könsmogen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Och håll era löften eller avtal, för säkerligen så kommer ni att frågas om dessa löften. Ja. Och det här är generellt. وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ. Håll era avtal, era löften. Och då säger här Imam Sa'di, våra löften med Allah och våra löften med människor. Vad är vårt löfte till Allah? Är någon som vet?
Att vi ska endast dyrka
honom. Att vi endast ska dyrka honom. Det är löftet som vi avgav när vi var i Adams bakben, ryggmärg, och Allah tog ut våra själar och fick oss att vittna mot oss själva. Alastu bi rabbikum, är jag inte er herre? Och då så säger människan, bala, vi vittnar om detta. Och människan vittnade om att endast Allah azza wa jall ska dyrkas. Så det är vårt löfte med Allah azza wa jall. Och sen har vi löften och avtal med människor. Och här nämner också ulema en viktig sak. Allah begränsade inte vilka former av avtal och löften, utan en muslim ska hålla sina avtal och löften så länge de inte går emot islam. Och det här är tyvärr en punkt där många tar lätt. De skriver avtal i lugnt. Och sen tänker de, det var länge sedan. Avtalet hjälper. Så länge det inte är tidsbegränsat, det hjälper. Men många tar lätt på det här. Alla avtal gäller islam, så länge de inte är haram. Ja, ayyuha alladhina amanu awfu bil 'uqud. Allah säger, håll era ingångna avtal och löften. Det kan vara ett avtal på arbetet. Till exempel tystnadsplikt. Du skriver på ett papper. Då får du inte gå och snacka om vad som händer på jobbet. Du skriver på ett avtal. Det spelar ingen roll om de är icke-muslimer. Du skriver på ett äktenskapskontrakt. Shurut och nikah. Din fru säger, avtal, du ska lära mig arabiska. Jag gifter mig med villkoret att du lär mig arabiska. Eller jag gifter mig med villkoret av att du tar mig till Mekka. Eller med villkoret av att jag ska besöka mina föräldrar så och så många gånger om året. Vissa killar de bara, bismillah, jag skriver på. Jag vill bara gifta mig. Skit i avtalen. Nej, du måste hålla avtalen. Du har skrivit på dem, du har gått med på dem. Även om det är muntligt. Ska du också hålla dem? Vissa tänker, men jag har inte skrivit på. Okej, men frågan, fanns det ett muntligt avtal? Ja, men då skulle du hålla avtalet. Hänger ni med? Så vet du, alla avtal ska man hålla. Samma sak, affärsavtal. Du ingår ett partnerskap med en person. Visst arbete, en viss vinst eller någonting. Du måste också hålla detta avtal och inte bryta avtalet. Okej? Okay? Så Allah Azza wa Jalla har nämnt det på flera ställen i Koran. Att de troende är de som håller sina avtal. وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Du kommer att frågas, yani på domedagen, om du höll eller bröt dessa avtal och dessa löften. Så en muslim håller sina avtal och sina löften. Och så säger Allah, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Och ge fullt mått när ni mäter upp och väg med korrekt balans eller rättvis våg. Och det här är bättre i slutändan. Na. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ. Yani när ni säljer någonting som är av vikt eller mått, så ska ni inte fuska. Ni ska inte vara mutaffifin. De som ger mindre när de säljer och försöker få mera när de ska ta. I förr i tiden man sålde med våg. Du hade en mizan. Och då försökte folk fuska med vikten. Du vet, du kanske lägger 10 gram på ena, så ska du sälja något för 10 gram. Då kanske han lägger en vikt med 9 gram istället. Och skriver 10 på den. Så att personen som köper får någonting som väger mindre till exempel. Eller han säljer ett kilo mjöl eller vad det kan vara. Men han lägger mindre i påsen. Men sen när han själv ska köpa, då vill han ha mer. Han vill ha 1,1 kilo istället. Då är man en mutaffif. En person som fuskar med vikten. Och det är också mycket allvarligt att fuska med vikten. Det är inte tillåtet i islam. Det är bedrägeri. Och han nämner här Allah subhanahu wa ta'ala. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Att man också ska upprätthålla yani rättvisa eller balans i handeln. Och då säger här Imam Sa'di yani i all form av handel. Den här versen är indirekt ett förbud mot all form av bedrägeri när det kommer till handel eller gush. Och profeten alaihissalam har generellt sagt men gashana falaysa minna. Att den som bedrar eller luras är inte från oss. En muslim ska vara ärlig. Profeten alaihissalam nämnde att när man köper och säljer, så sa han att om den som säljer är ärlig, bayyana, han klargör vad han säljer, dess skick, och den som köper klargör också vad han köper med, dess skick, yani pengarna eller vad det nu är, för man byter kanske, då kommer de att få baraka i deras handel. Men om någon av dem ljuger eller katam, håller tillbaka viktig information, så förstörs eller försvinner en baraka från deras handel. Subhanallah. Så jätteviktigt att man är en ärlig affärsman. Och det är ibland något sällsynt. Sällsynt med ärliga affärsmän. Tyvärr många ljuger. Och säger att det går inte att vara ärlig. Eller alla fifflar, jag fifflar också. Ja, det är så alla gör. Och de ljuger. Och säljer saker för vad de inte är. Säljer saker till ett pris som de inte är värda på. Och så vidare. Men att man är ärlig i alla fall, det är viktigt. Men gashana falaysa minna. Och det sa profeten alaihissalam till vem? En person som sålde dadlar. Inte han sålde guld, han sålde dadlar. Och han hade lagt de fina dadlarna överst i korgen. Och de dåliga dadlarna låg längst ner. Och profeten alaihissalam, det var som att han fick uppenbaras. Han gick fram och stoppade ner handen direkt. Så tar han upp de dåliga dadlarna och säger, vad är det här för något? Och då säger mannen, det kom regn på dem. Och då så sa han, varför la du dem inte högst upp? Men om de vill köpa mjuka, halvruttna dadlar, de får göra det. Det är lugnt. Men då ska han veta att han gör det. Lägg dem högst upp. Och så sa han, den som luras är inte från oss. Så när man säljer någonting i islam måste man vara ärlig. Måste klargöra kontrakt, vad är det man säljer, om det är något stort kanske. om det är en bil, vad är det för fel på bilen och liknande. Och det kanske inte är det roligaste, du säljer din bil, att du säger, den behöver bytas, den behöver bytas, den behöver bytas. Det är oftast något som man inte vill säga. Men om det är klara och tydliga fel så måste du berätta. Om det är saker som är ärliga som folk ändå byter det, alltså däcken till exempel, han kan se att de är slitna, du behöver inte säga det. Men om det är saker som måste bytas som man inte kan se och så vidare, och skulle han veta det skulle priset sjunka avsevärt, då måste du säga det. Och hellre att du får mindre pengar med baraka än att du får mera pengar utan baraka. Eller hur? Så man ska vara ärlig när man köper och säljer. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Och följ inte, eller säg inte om någonting som ni inte vet, eller prata inte någonting som ni inte vet, eller tala inte om någonting som ni inte har kunskap om. För sannoliken så kommer hörseln, synen och hjärtat, alla dessa kommer att bli tillfrågade av Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala en väldigt viktig sak: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Säg inte det som inte har någon kunskap om. Ni pratar inte utan kunskap, eller vittna inte falskt. Gå inte på saker som du tror eller misstänker och säg att så här är det. Nej, utan tala bara med vetskap och övertygelse. Och Qatada sa i tafsir på versen, eller Awfi sa först, att säg inte någonting till någon som ni inte vet. Och Qatada sa, säg inte jag såg utan att du har sett, och säg inte jag hörde utan att ha hört, eller säg inte jag vet utan att veta, för Allah kommer att fråga dig om detta. Ja. Så säger Ibn Kathir att denna vers betyder då att det är haram att tala utan kunskap. Det är haram att tala utan kunskap. Det är inte tillåtet. Och det är förbjudet att tala med vann, med yani misstankar, tawahum wal khiyal. Allah subhanahu wa ta'ala säger ijtanibu kathira min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm. Att undvik de flesta misstankar. De flesta misstankar är synd. Och profeten alayhi wasallam sa: jag varnar er för adh-dhann, för det är det falskaste av tal. Här är en jätteviktig sak, mina bröder och systrar. Det räcker inte med att man tror eller misstänker någonting, utan man måste veta någonting i islam innan man uttalar sig. Och idag lever vi av tiden av sociala medier och information som kommer till höger och vänster, och mycket, mycket lögner kommer till oss. Ni har talat om säkert troll som finns på internet, eller hur? Det finns folk som har som arbete att sprida falsk propaganda, manipulera bilder, manipulera nyheter och liknande. Så var försiktig. Tro inte allt du läser. Tro inte allt du hör. Tabayyan, och Allah säger, yani bekräfta. Var säker på att det är som det sägs. Ni har bevis. Som han hade kommit till den graden att det kanske inte räcker med en bild till och med. Folk skickar manipulerade bilder, manipulerade texter och liknande. Så man ska bekräfta och inte gå efter dem. Så den här killen, jag tror han är dålig. Varför? Jag bara tror det. Jag känner på mig. Jag kan inte säga så. Och då jag känner på mig. Vem är du? Du har hemliga krafter eller? Nej. Vi i islam baserar saker på kunskap. Som Umar radiallahu anhu sa, på profetens tid alaihissalam så dömdes folk med uppenbarelse. Nu är uppenbarelsen slut, då dömer vi folk med deras yttre. Den som visar gott, vi tror på det han säger. Vi tar honom för det han visar. Och den som visar ont, agerar dåligt, då dömer vi honom efter hans agerande. Även om han påstår att hans inre är bra. Hänger ni med? Vi dömer folk på det yttre. Hänger på det vi ser, det vi hör och det vi vet. Och Allah säger här, gå inte påstå att du har sett saker som du inte sett, hört saker du inte hört, eller tro saker som inte är sant. För du kommer att frågas. Kullu dali. Alla dessa kommer att frågas på domedagen. Du kommer att frågas om vad du sett, vad du hört och vad du påstår. Taib. Och en jätteviktig sak också i islam är Att man aldrig ska tala utan kunskap. Och speciellt om islam. Idag, mashallah, vi har folk bryr sig inte. Folk säger jag tror. Är det halal eller haram? Jag tror. Eller jag tycker, ännu värre. Jag tycker ännu värre än jag tror. Vi har inte så här, fråga folk på stan, vad tycker du om islam? Nej, det finns inte islam. Vad tycker du? Jag tycker vad som finns i Koranen och Sunna. Det ska vara mitt svar. Eller hur? Jag har ingen annan åsikt. Lätu qaddimu bayna ilayhi wa rasuli. Vi får inte ha en åsikt för Allah och hans sändebud. Vi tycker vad Allah och hans sändebud har sagt. Bäst. Punkt slut. Om du frågas någonting om islam och inte vet, vad skulle du säga då? Allahu alam. Eller hur? Allahu alam. Om du svarar och talar utan kunskap, så är det en av de största av synder. Som Allah nämner i Koranen. I surat al-Araf. Och han nämner det tillsammans med shirk. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Att ni talar om Allah utan kunskap. Det är en av de stora synderna i islam. Så man ska vara försiktig. Om du inte vet, säg Allahu alam. Eller säg, fråga någon som vet. Här är hans telefonnummer. Eller det finns en hemsida du kan gå in och kolla på. Någonting, men prata inte utan kunskap. Utan var försiktig. En annan lugn som också faller in under detta som Ibn Kathir nämner. Är att ljuga om sina drömmar. Och han nämner hadithen. Inna afra al-fira an yara aynayhi ma lam taraya. Den största lögnen är att säga att hans ögon sett vad han inte har sett. Och i hadithen, man tahallama hulman kallafa yawm al-qiyama an ya'qudu bayna sha'ratayn wa laysa bi'aqil. Och den som ljuger att han sett en dröm han inte har sett kommer på domedagen att ombes att knyta ihop två sädeskon, vilket han aldrig kommer göra. Och den här hadithen finns i Bukhari. Det är också en av de stora lögnerna att ljuga och påstå att man sett en dröm som man inte har sett. Och det faller in under den här versen. Att någon säger, kommer och säger, jag såg profeten alaihissalam i drömmen. Eller jag såg mig själv i Jannah i drömmen. Och han har inte sett någonting alls. Han vill bara bli omtyckt, att få ett samtalsämne eller någonting. Det är bland de värsta av lögner. Är det någon som vet varför det blir en av de värsta av lögner att ljuga om drömmar? Så den som ljuger, han ljuger om Allah, precis. För profeten alaihissalam, han sa sanddrömmar är från Allah. Du säger att du har fått en sanddröm som du inte har fått, då ljuger du om Allah. Vilket gör det till en av de värsta av synder. Må Allah skydda oss. Amin. Jalla, vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Och om någon har någon fråga, så ahlan wa sahlan. Aha, انت معهم. خلاص. السلام عليكم كرباش. لقيت. بره. ما شاء الله. بكم؟
الحمد لله.
بكم. السلام عليكم. لقيت. ما شاء الله. رحت له.
أرمين.
فما المهم؟
سفر جيستا.
أوكي. أرمين. أرمين. ألبان. آه. Helt ute och cykla.
Tack
för det. Tack för det. Du känner dem, eller?
Jag känner dem. Det är killen som jag känner på. Tjejen och hennes pappa är med. Så att de ska vara så
mycket.
Ska vi ta in?
Bara två minuter, killarna går.
Tjena.